Valle Westesson heter jag och 100 ballaställen heter podden. Vi är sponsrade av faktaboksförlaget Ros och Tegnér, som jag också ger ut min bok 100 ballaställen i Skåne. De har massa spännande böcker om allt mellan himmel och jord som du hittar i din bokhandel, till exempel Akademibokhandeln på Center Syd. Mitt emot mig sitter scenografen och programledaren Amanda Wickman. Välkommen hit.
Hej, tack så mycket.
Hur är läget?
Ja, men det är jättebra.
Härligt. Du har med dig ett eller kanske ett par ställen som du tycker att man ska besöka. Vad är det för ställe?
Men nummer ett är ju då Fredriksborgs slott som ligger i Hillerød, norr om Köpenhamn. Och sen så ska jag vilja prata lite om Shelter som finns runt omkring i Danmark.
Shelter, det låter spännande.
Ja, Shelters, pluralis.
Vi återkommer till det. Vi ska prata om det här alldeles strax, men först några snabba frågor till dig. Svar kort och direkt från ryggmärgen. Vilket är ditt fullständiga namn?
Amanda Silva Maria Wickman.
Var föddes du?
I Katrineholm.
Är du rik?
jag själv tycker att jag är rik, men det kanske nog inte andra tycker.
Vilken är din bästa blomma?
Oj, jasminbusken.
När åt du tårta senast?
När jag fyllde år.
Och det var?
I januari.
Vem skulle du tågluffa med helst i kungafamiljen?
Jag tror nog faktiskt att jag skulle ta vickan faktiskt.
Mm. Ja. Vilket är ditt kraftuttryck när du skriker och ingen hör?
Helvetes jävla fan.
Tack, då känner vi Amanda Wickman lite bättre. Du nämnde Fredriksborgs slott.
Mm, precis.
Vad är det?
Jo, Fredriksborgs slott är ju ett slott som ligger i Hillerød. Mycket mer så vet jag faktiskt inte om själva slottet. Men det är ett jättestort slott med en slottsgård. Men framför allt så är det en fantastiskt vacker slottsträdgård.
Mm.
Och det är nog mest den jag är mest intresserad av, tror jag.
Ja, spännande. Men då ska vi backa här bara lite för att Hillerød, då är vi alltså i Danmark.
Yes.
Vi är i Själland, eller hur? På Själland. Yes. Mm. Och det är inte så jättelångt från Helsingör. Vi är norr om Köpenhamn, lite inåt landet från Helsingör. Stämmer det?
Ja, men precis. Ja. Nej, precis. Du har helt rätt. Ja. Det är ju ungefär inåt landet Helsingör. Ja, det stämmer.
Och Hillerød är en stad.
Det är en stad.
Ungefär ganska så stor som Landskrona har jag läst på.
Ja, men det stämmer nog. Ja, precis. Och den är, och från liksom kanske så här Västerbro i Köpenhamn och cykla ut upp till Hillerød är ungefär 3 mil, tror jag.
Okej.
Så det är inte så långt.
Och har du gjort den här utflykten med cykel?
Ja.
För att du bor i Köpenhamn, eller hur?
Ja, exakt.
Man kan säga att du gjorde det som alla kulturarbetare i Malmö alltid pratar om. Du flyttade till Köpenhamn.
Helt korrekt.
Hur är det då?
Hur är det? Ja, men det är ju helt fantastiskt. Jag är jätteglad att vi faktiskt gjorde det till slut. För jag var också en sån där som sa att jag skulle flytta till Köpenhamn ganska länge. Men sen föll alla pusselbitar på plats. Liksom. Livet sa att nu kan du göra det. Typ. Och då gjorde jag det. Tog jag chansen. Och så flyttade jag och min lilla familj dit.
Och hur länge sedan är det?
Det är faktiskt 6 år sedan snart. Galet. Mm.
Det är galet. Mm. Det har varit en lyckad flytt.
Ja, jag ångrar inte det en sekund.
Och resten av familjen?
Ångrar det absolut inte. Och dottern har ju typ glömt Malmö.
Är det så?
Ja, men nästan.
Pratar ni svenska hemma?
Vi pratar svenska hemma, men hon pratar ju svenska, eller danska. Alltså det är ju hennes liksom dagliga språk liksom. Och hon håller på att tappa svenskan lite grann. Men vi är enträgna att prata svenska hemma. Samtidigt som man vill ju lära sig danskan.
Eller hur?
Ja, så att jag passar ju på att prata danska när hon har kompisar hemma och sådär. Så mycket det bara går liksom.
Men var det något som var svårt om man flyttat till Köpenhamn?
Nej, egentligen inte. Det som var svårast var väl att inse att det är väldigt olika. Alltså även om att vi är så nära varandra och så är det ju det är jättemycket olika regler och alltså så här samhällsregler. Eller,
outtalade regler.
Ja, saker som man inte, som när vi väl kom dit så fattar vi liksom inte, ja men hur gör man liksom? Vaha. Fast det kanske gäller alla som flyttar till ett nytt land såklart.
Man ska med sig blommor när man går bort.
Är det så?
Alla danskar har med blommor när de går hem till varandra.
Ja, ah, så kanske det är. Men framförallt så ska man ha en danska flaggan med sig. Den har ju typ alla. Alltså danska flaggan är så här, när det är födelsedag så är det, eller födelsedag så har man ju den danska
Dannebrogen.
Ja, just då heter den. Ja. Den är ju liksom överallt jämt. Liksom.
Men är danskarna hjälpsamma in i traditionerna eller liksom, är de hånfulla för att man är svensk?
Nej, men de är nog De känns ganska stolta över sina traditioner skulle jag säga. Liksom tror jag svenskarna också, om man skulle komma som dansk till Sverige och säga, ja men i Sverige gör vi så här, då bakar vi lussebullar och pepparkakor och så skulle man nog dela med sig av recept och sånt. Det tror jag. Mm. Så att, ja, men det skulle jag nog säga att de är. Ja. Fast jag har ju mest fått det via dottern och hennes kompisar och skolan och sådär. Liksom. Mm. Ja, och sen så på nyår så hoppar man ner från en stol och lyssnar på drottningens tal och äter sådana här mandelkakor.
Kransekage.
Ja, yeah, kransekage.
Just det, man ska hoppa in nya året. Ja, det hade vi danskar på en nyårsfest en gång som blev superarga på oss för att vi inte hoppade in i året.
Det är faktiskt jätteviktigt.
Det är det är roligt. Ja. Det blev direkt ett stickspår. Vi pratade om dig istället för utflyktsmålet och det är bara bra tycker jag. Men du, Fredriksborgs slott, det byggdes på 1600-talet. Mm. Faktiskt så byggdes det egentligen först 1560 men revs 1602. Mm. Alltså det revs efter 42 år.
Mm, det är
och byggdes ett nytt.
Okej.
Okay. Alltså vi tycker att vi river, det är så hemskt att riva gamla byggnader. Men så, och så bygga nya fula. Men så tyckte de antagligen också, nej riv inte det gamla 1500-talsslottet, bygg ett fult renässansslott.
Det perspektivet tänker man inte så ofta på, men det har du helt rätt i. Fatta vilka rabalder det måste ha varit.
Eller hur? Folk blir skit så. Men då byggdes det och det är Skandinaviens största renässansslott.
Mm.
Och jag läste också på att det finns något som heter Neptunusbrunnen. Känner du till det? Ute på gården. Du måste vara vid trädgården då.
Precis. Det är inte... Nej, den brunnen är liksom inne på innergården.
Okay.
Slottsgården liksom. Eller slotts... Ja, precis. Där inne. Men det är kul det du säger. För att delar av den här tidiga finns ju faktiskt där också. Precis innan man går in till själva slottet. Det är en vallgrav liksom runt. Det är en vallgrav och en sjö liksom. Mm. Då finns det de äldre delarna kvar.
Okej. Okay.
Förstår jag det som. För att de, ja men det är de äldre, ja precis. Och sen så kommer man in till själva slottsgården. Och där inne är det då en jättestor pool tänkte jag säga. Men det heter inte fontän typ liksom. Ja, med en jättestor skulptur eller man ska säga så i mitten. Ja. Eller om det var runt omkring, jag minns faktiskt inte riktigt.
Precis. Och den gjordes av en flamländsk skulptör som heter Adrian von de Vries. Adrian de Vries.
Mm-hmm.
Och sen så stals de här skulpturerna av svenskarna 1659.
Är det sant?
Ja.
Efter freden?
Exakt, 1658 blev Skåne svenskt och det slöts en fred som skulle vara för evigt. Tecknade både länderna på 6 månader senare så anföll svenskarna igen. Så det var ju inte för evigt.
Nej, inte riktigt.
Då tog de här skulpturerna och satte på Drottningholm.
Är det sant?
Slottet. Ja.
Shit, vad intressant.
Så att de som finns kvar nu är kopior.
Aha! Och de finns kvar uppe på Drottningholm?
Exakt, originalen är där uppe.
Men gud vad intressant.
Visst är det knasigt?
Shit, det här visste jag ju inte. Det är, ja, precis. Men oj, vad kul. Och vad intressant att de gjorde det så snart efter freden.
Det känns som en hämndaktion.
Ja, men verkligen.
Men du,
vet du om det finns fler saker de har snott som de har, så här, som om de har så här pekat ut? Så här, den där ska vi ta, den ska vi ta.
Ja,
den
alltså det är ju i den museivärlden så är det ju en het potatis över hela världen med saker som har blivit stulna i krig och tagna. Alltså hela,
så är det ju. Mm.
Hela Louvren är ju fylld av skatter från Egypten och från Grekland.
Ja,
till exempel, och massa andra museer också för den delen.
Ja.
Parken då, och utanför, den tycker de att besöka.
Ja, den är helt fantastisk.
På vilket sätt?
Ja, men om man har någon slags intresse för trädgård och blommor och anläggning och sådär så är den ju otroligt värd att gå och titta på. För den är så... Delvis är den väl lite blandad, tror jag. Sen har de ju... Alltså det är intressant för att slottet ligger ju då med vallgrav och sjö liksom runt.
Just det.
Så går man liksom över som en bro eller brygga eller vad man ska säga. Och sen ligger trädgården eller slottsparken liksom på andra sidan sjön.
Mm-hmm.
Så att den är väldigt pampig.
Så att trädgården ligger för sig?
Ja,
ja,
precis. Och den blir väldigt pampig då. Sen så är den i olika nivåer. Så att den sluttar liksom uppåt.
Från sjön uppåt?
Ja, precis. Så att om man är liksom på högsta nivån där uppe och tittar ner mot slottet så är det ju jäkligt praktfyllt. Alltså man ser liksom, ja men så här, det är träd som är planterade i rader och det är formklippt och det är liksom massa grejer så här. Och sen är det liksom så här slottet som den pampiga avslutningen i mitten. Väldigt coolt.
fotogeniskt.
Ja, men verkligen. Ja, men det är verkligen det. Jag vet inte hur många foton jag tog på typ på samma motiv. Typ, för att så här, ja, men det här, ja, det här. Ja. Mm. Och så, jo, men sen har de ju också, jag försöker komma på vad det heter. Heter det Notgarden? Eller vad heter det? När man liksom, det här borde jag kunna, men när man liksom planterar buskar och blommor och sånt i olika formationer mm-hmm. på marken liksom, mm-hmm. ser ut typ som ett rokokomönster, ja, okay. liksom, tänker jag. Liksom.
Så alltså man, så som man formklipper buxbomshäckar och sånt för att det ska bli mönster?
Ja, men exakt. Ja. Jag tror att det kanske heter typ Notgarden, fast ja, men du förstår vad jag menar. Så ja. Om man ser det uppifrån så är det liksom ett jättevackert mönster. Liksom. Ja.
Nu kan inte lyssnarna se, du visar precis med händerna hur de ser ut, de är runda.
Precis, ser jag. De är fyrkantiga, men med, ja, snirkelsgrejer, liksom, ja. Boxbomshäckar och grejer. Sånt.
Just det. Mm. Man kan undra varför de gjorde dem så. Alltså såklart för de skulle vara fina, men nästan... Att man ska se, alltså att Gud ska se dem hur vackert det är på jorden. Kan det vara en sån idé, tror du?
Exakt.
För de ses ju bäst från en drönarbild, typ.
Exakt vad jag tänkte säga, och det hade man ju inte då.
Nej, drönaren fanns inte på under barocken.
Nej, så att ja, det är faktiskt, det är väldigt intressant. Man undrar också, för att jag tänker, även slottet, det här har man ju sett i många slottsparker ju, att man gör så. Men i det här fallet så är ju slottet så pass långt bort. Så även om du står högst upp i slottet så får du ändå inte det där perspektivet.
Ja, du tänker så om man ska kunna se det från tornet.
Typ.
Så kanske det var.
Så tänker jag väl att...
Ja, det är ju ännu liksom mer hånfullt mot allmogen. Att ni nere på marken, kan, ni får sköta om buskarna. Och gallra. Och luka och klippa. Men det är bara vi uppe i tornet som får se. Det är ju riktigt skönt. Så måste det vara.
Också för att säga, de vet säkert inte riktigt vad det är de gör. De har liksom bara gett nej, direktiv. Nej. Klipp lite så här.
Alla får bara vara en liten ruta så här. Precis. Med ingen aning om.
Ja.
Den här parken, eller häven, är den innanför betalområdet? För jag vet att i själva slottet är det ett museum som skildrar den danska historien genom konst och föremål och sånt. Mm. Och där betalar man inträde 75 kronor för vuxen, 60 för seniorer och gratis för barn upp till 10 eller någonting. Mm. Ungefär så kostar det. Men själva häven, parken, är den gratis?
Den är gratis.
Det är den. Mm. Får jag fråga, stannade du i häven eller gick du in?
Jag stannade i häven. Jag gick inte in i slottet.
Hade du någonting med de 75 kronor?
Kan ha varit.
Du sa innan att du var rik.
Ja, just det. Rik men snål.
Ja, det kanske hänger ihop.
Nej, men vet du vad? Det var faktiskt så här. Vi cyklade dit. Mm. Ja. Så vi hade ju cyklat i ett par timmar i alla fall. Liksom.
Ja.
Och var ganska, vi hade käkat mat och sen så gick vi dit till slottet och det var rätt mycket folk och jag är ju mer intresserad av själva trädgården än dansk historia.
Dansk oljemålning, ja, jag förstår.
Nej, men lite så, det var ett val, så då tänkte vi skit i det, så är det bättre, roligare att gå i trädgården, och så gjorde vi det. Och sen så längst upp liksom på högsta nivån längst in så ligger det ett café.
Ah.
Och så gick vi dit och drack en kaffe.
En
det
latte.
Var superfint. Va?
En latte?
Nej, ingen latte. Det var faktiskt bara helt svart kaffe faktiskt.
En minlig svart kaffe.
Mm. Ja, en minlig filtig kaffe.
Ja, vad härligt.
Ja.
Var din dotter också med på cykelutflykten?
Nej, det var jag och min kille, ja. Bertil.
Nice.
Men det var rätt kul att cykla dit för att det var ett litet äventyr i sig. Som kunde ha slutat illa, men jag stod på mig... För att vi gjorde ju så här Google Maps cykel, så här, cykla, alltså typ vägbeskrivning cykla.
Mm.
Och jag vet inte om det är så att det kanske finns liksom någon slags cykeltur, alltså som är utsatt liksom på kartan att man kan cykla just så här.
Det finns ju mycket cykelbanor i Danmark.
Ja, men det gör ju det. Men, ja, men vänta nu. Det var nog det förresten. För att vi började cykla så inne. Först kom man ut ur Köpenhamn liksom, och sen kom man ut på landet ganska snabbt. Och då började vi cykla så här och du vet, vägen blev bara mindre och mindre och mindre. Till slut var det så här, oj, här är en gärdsgård. Är det meningen att man ska lyfta cykeln över gärdsgården? Så bara, nej,
det kan inte stå. Det blev en kostig.
Ja, men det blev faktiskt det. Så själva cykelturen var jättefin. Alltså den var verkligen jättefin. Vi cyklade genom fantastiska liksom, skogspartier och grejer. Så bara cykelturen är ju en upplevelse i sig.
Vägen är mödan värd.
Exakt. Sen tog vi tåget hem.
Ja, vad skönt. Ja. För att i Hillaröd så finns det, det är den som heter S-bana, va?
Mm, precis. Mm.
Vad står S-bana för?
Bra fråga. Den står väl för ingen aning.
Nej, om du som lyssnar vet så kan du mejla.
Nej, men S-tågen, ja. Men är inte det de statliga tågen? Kan inte vara det, kanske?
Vi kollar direkt.
Mm.
Så, nu har vi googlat S-et i S-tåg betyder station.
Det är alltså tåg som faktiskt stannar vid olika stationer.
Det är inte en sån ringlinje som bara går och aldrig kommer.
Och aldrig stannar, utan den stannar kanske också vid olika stationer.
Men de här S-tågen är ju fantastiska för att de har ju cykelvagnar, eller hur?
Ja, vad kul att du säger det, för att det är ju otroligt fint. Man blir nästan bortskämd. Alltså, det finns ju överlag en cykelkultur i Danmark som är ju fantastisk.
Ja.
Och jag har ju bott i Malmö jättemånga år i Skåne så här, och här cyklar man ju också jättemycket. Men det går inte att jämföra med Danmark och Köpenhamn liksom. Och just det som du säger, att på S-tågen finns det ju en hel vagn bara för cyklar.
Med färdiga gummiställ som man trär in sin hoj i.
Ja. Och det är liksom, det är, men man uppmanar ju verkligen att liksom så här,
och det kostar inte extra att ta med cykeln.
Nej, det gör inte det.
Ja, men det saknar man ju med Skånetrafiken,
att
man inte kan förlänga sin cykelutflykt.
Nej.
Eller just som ni gjorde, att cykla långt, uppleva platsen och sen tåga tillbaka. Det är ju den perfekta utflykten, skulle jag säga.
Ja, men det är faktiskt det. För att, annars kan det också känna att man känner sig, det blir så övermäktigt att man ska så här, cykla hem också.
Ja.
Men då är det liksom coolt. Då, bara så här, men då tar man tåget och man vet att man alltid får plats.
Ja.
För att tågen går så pass ofta och det är så mycket plats för cyklar.
Ja.
Så det är faktiskt helt fantastiskt. Mm.
Men du hade ett superställe till som du har tänkt på.
Ja, och det är ju som jag sa förut, de här shelterna.
Alltså
ett shelter, flera shelter.
Stugor. Och
stugor liksom, ja.
Hyddor.
Mm, hyddor ska man alltså kunna säga, för att de är ju väldigt speciella i sin utformning.
Hör de då?
Ja, men alltså jag vet inte riktigt om de är så överallt, men jag tror de är det på många, många ställen. De här finns över hela Danmark.
Mm.
Alltså du kan, jag kan komma till det. Men de ser ju ut som små, vad ska man säga? De ser ut som små, ja men som blandning mellan så här Star Wars och så här Mumintrolls hus, skulle jag säga. Alltså de är superspacade. Med konstiga vinklar och grejer. Och så här, olika höjder. Och några är så här långsmala, några är höga. Med våningar. Och samtidigt så här jättemysiga och gulliga. Liksom.
Har du bott i dem? För du skickade en bild till mig på dem. Och de var liksom svart, någon slags svart träpanel. Nästan som fjällpanel.
Exakt.
Eller så små lappar. Vad är det kallas man hade på tak förr i tiden?
Ja, men precis. Ja, vad fan var det? Så näver,
spåntak kallas det.
Så är det.
Nästan som spån.
Ja, men de ser lite ut som det. Det är därför jag tänker på Mumintrollet lite grann. Att jag tänker att Mumintrolls huset såg ut så.
Just det.
Kanske.
Men och då, just de finns strax utanför Köpenhamn, va?
Nej, men så här, de som jag har varit i, de ligger på södra kusten på Fyn.
Mm-hmm.
Ön som är mittemellan Själland och Jylland.
Mm.
Så, men de finns överallt. Alltså i Danmark. Mm. Inte bara där, utan de finns överallt. Och mycket just kring kusterna. Liksom.
Ja, menar du just den typen av hydda?
Ja,
ja okay.
Men som jag sa förut, det finns olika slags hyddor, men alla de här hyddorna eller shelterna ingår liksom i samma princip, och det är att du kan boka dem och du betalar liksom jag tror vi betalar typ så här 75 spänn per natt per hydda.
Ja.
Alltså,
det är i princip gratis, alltså självkostnads.
Precis, och då finns det alltid, nästan alltid så finns det rinnande vatten, någon slags toalett. Och då menar jag någon slags. Alltså det kan vara
multoa eller utedass.
Någonting sånt, ja. Och så finns det någon slags så här, du kan laga mat. Alltså typ så att det finns en färdig eldstad eller någonting sånt liksom. Så vi bodde på två olika ställen, tre tror jag. Varav en var jättelyxig och hade faktiskt ett eget hus med dusch och lite sånt.
Oj.
Också. Mm. Och de två andra var lite mer spartanska, men otroligt fina. Och de låg precis bredvid havet och alltså helt fantastiskt. Och några är ensamma och några är liksom som i en klunga liksom.
Ja.
Och då kan det ju vara andra som har bokat de andra husen. Vilket också är lite spännande. Så att man kommer dit någon natt och bara så här, jaha, så kommer någon annan familj.
Ja. Ja, men det närmsta i Sverige vi har är väl just de här vindskydden som jag tror är Naturvårdsverket som har hand om. De finns ju överallt längs vandringsleder och friluftsområden och sånt. Och där, de går ju inte att boka utan där kommer man ju och hoppas på att de är lediga. Eller så får man sova utanför eller gå vidare eller så.
Mm.
Men de här i Danmark bygger på att man bokar innan.
Man bokar innan, ja, precis.
Och det kan man göra även om man inte är dansk.
Ja, det tror jag. Och då går man ut, då finns det en sida som heter Book Shelter eller Book en Shelter tror jag den heter .dk. Och då så kan man då skriva in datum och så bokar man där. Och det som är bra också med dem är att de ligger liksom inte jättelångt ifrån varandra. Så att man kan liksom verkligen planera sin rutt. Liksom. Om man säger så här, ja men vi ska cykla 2 mil per dag. Eller vi ska promenera liksom 1 mil varje dag.
Mm.
Då kan man liksom verkligen boka in de här. Så att man vet att man har sånt sova varje natt. Mm. Vilket är ju rätt fint. Liksom.
Ja, det är super. Mm. Och det kan vara allt från de som faktiskt ser ut som svenska vindskydd.
Mm.
Till ett lite större...
Tvåvåningshus
eller som en timmerstuga med bara ett stort rum i.
Ja,
och sen då eldstad.
Ja. Gå in och googla shelter och titta på bilder så kommer man bli helt så här bara, oj, 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 där vill jag bo. För de är verkligen spektakulära, vissa av dem. Ja.
När man tänker på Danmark så tänker man ju inte på den stora vidsträckta naturen. Utan man tänker kanske mer på städer och badstränder möjligen, men mycket åkrar och sådär. Hur mycket liksom vild... natur, eller hur mycket natur finns det som
inte
vandrar? Är det som Skåne ungefär? Eller?
Ja, jag skulle säga att det är mindre skog i Danmark än i Skåne. Mm. Är det, ju. Det finns faktiskt uppe i Hillerød där så finns det faktiskt också ett ganska stort naturreservat, tror jag att det är.
Mm.
Med stor skog och grejer som man kan gå i. Men annars är det ju inte så mycket sånt. Ju, det är ju mest åkrar.
Man går genom kulturlandskap lite kanske som om man skulle vandra i England eller så.
Have no idea.
Nej, ingen aning.
Aldrig varit där.
Nej.
Men det är ju typ som Skåne fast ännu mer åkrar. Mm. Eller mindre skog. Ännu mer mindre skog skulle jag säga. För i norra Skåne är det ju ändå en hel del skog.
Där, precis, norr om Hörberg skogen.
Ja, precis. Mm. Sen var det fint för att vi cyklade. Alltså vi cyklade först och sen bodde vi på de här kälterna i 3 dagar då eller något sånt där. Och sen så, vi var i ett sällskap och så bestämde sig ena delen att åka hem. Och då bestämde vi att, men vad fasen, vi fortsätter. Så att vi cyklade ner från södra Fyn upp till Odensen, som är liksom den stora staden.
Centralorten på Fyn.
Ja, precis. Så cyklade vi liksom rakt upp genom hela Fyn då liksom. Och det var ju också jätteintressant att se landskapet där. Och inte så platt som jag hade föreställt mig, utan väldigt, jag tror väl att det är kanske då... Alltså nu vet jag, jag har ingen aning egentligen, men nu bara gissa. Men att det är ganska mycket, vad heter det? Alltså höjdskillnad, höjdnivå från havet upp till där Odensen ligger.
Mm.
Att man cyklar ju liksom i stort sett uppåt liksom hela tiden. För att vi kom liksom till vissa platåer där man liksom kunde... Ja, det var ju så mäktigt att bara så här, titta ut över hela landskapet.
Backar och kullar märks mer när man cyklar än när man åker
vidare. Så. Ja, så är det ju. Det var en fantastiskt fin resa. Mm.
Har du någon uppfattning om hur svårt det är att få plats då? Jag gissar att de blev bokade, de populära blev bokade.
Ja, vi hade ju inga problem med det. Och vi bokade relativt, jag tror vi bokade typ bara en vecka innan vi stack iväg. Så det var det var coolt liksom.
Är danskarna lika glada för att vara ute i den så kallade naturen som vi är med corona?
Oj.
Ingen. Alltså svenska friluftsområden är liksom fulla på helgerna nu.
Jo, jag har egentligen ingen aning. Men jag kan bara referera till att jag vet ju att många av Hildas, min dotters kompisars familjer åker ut i stugan. Liksom, sådär. Nästan alla familjer har en stuga känns det som.
Jaså, det är inte alls min bild av Danmark.
Nej, inte min heller egentligen. Men...
Det är bara ni i det här rika gänget.
Ja, men precis. Ja. Nej, men jag har uppfattat det som att det är många familjer som har stugor, liksom.
Mm.
Fritidshus. Liksom.
Mm.
Men jag kan ha helt fel.
Men jag menar just det där att man åker ut och besöker en skogsdunge eller en sjö på helgen med familjen och vandrar, går lite. Det har ju blivit en enorm rörelse i Sverige.
Alltså jag tror... Det här är en jättehemmasnickrad teori.
Mm, jag tar den som en sanning.
Ja, men jag tror så här att så här, vi bor ju på Västerbro. Vi bor ju liksom inne i centrala Köpenhamn. Där det är mycket så här medelklass kulturmänniskor liksom, ja. Bla bla. Som jag tror är mycket inne i stan på helger och så. Men sen finns det ju en del grönområden i Köpenhamn. Mm. Som till exempel så har vi den här Amagerfællespark på Amager. Och den är ju ganska så tät. Är det liksom,
där är mycket folk.
Ja, mm. Är det sol och liksom så här bra väder, då är det ju fullsmockat med västerbroare där. Liksom. För det är nära. Och ändå så får man en liksom naturupplevelse, kan jag tänka.
Mm.
Så att jag, man är mycket i sina parker i Köpenhamn, ja, skulle jag säga.
Mm.
Det skulle jag nog kunna skriva upp på, att det är så. Man är mycket i parken. Mm. Sen är det säkert jättemånga som åker ut till sina stugor. Men det vet inte jag, för jag känner inte så mycket danskar.
Nej, liksom, jag förstår. På det sättet. Ja, men man kan tänka sig annars att den här boken Shelter har blivit poppis.
Men det kan man tänka sig. Det kan man absolut tänka sig.
När ni gjorde den här Shelter-semestern, det är ju lite grann som camping, även om det kanske är lite enklare än en klassisk camping med tält och kängor och varning och sånt. Men är du en kampare sen innan?
Inte en kampare sen att jag har så här åkt till olika campingplatser och kampat, nej. Men jag är en cyklare.
Mm.
Jag vet inte om det går att liksom... jag har gjort jättemånga cykelsemestrar.
Ja, men okej. Okay, ja. Men så här, ta med sig sin utrustning och sova i medhavt sovsäck och liksom...
Exakt.
Under enklare former än hotell, helt enkelt.
Typ, ja. Mm. Bara ta med ett tält och så sover du någonstans. Liksom.
Mm. Och så, det har du gjort i Sverige mycket innan också.
Ja, det har jag ganska mycket, ja. Mm.
Ja, men för mig är det också en form av camping. Det måste inte vara på campingplats för mig för att kallas camping.
Nej, men då säger jag ja på den frågan.
Vi ska ju i helgen, sa vi när vi gick gymnasiet. Jag åkte till Balsbergsgrottan utanför Kristianstad.
Ja, men precis. Men jag tänker att för mig är nog så själva cyklingen, alltså själva cykelturen i sig som är liksom det härliga. Liksom.
Men inte i kombo med övernattning, utan bara...
Eller jo. Men jag övernattar, jo precis, att man cyklar flera dagar, men sen om jag liksom, jag har också gjort cykelturer i Danmark där vi har liksom bott på värdshus och liksom så här, tagit in på något enklare hotell.
Åh, vad härligt.
Ja.
Har ni utgått från Köpenhamn också då?
Ja, precis. Någon gång så tog vi tåget till Roskilde och så cyklar vi därifrån och så här. Men, och den tycker jag är precis lika härlig som att man har med sig ett tält.
Ja,
alltså det är liksom, ibland kan det vara ganska skönt. Och det bästa, det är egentligen när man kombinerar det. Att man kanske tältar två nätter, eller i shelter, och sen liksom den tredje natten så bara tar man in på ett hotell. Och liksom,
fluffiga tecken och duschar av sig. Ja.
Och sen kan man fortsätta några dagar till.
Och
sen
igen och koka kaffe på öppen eld.
Det tycker jag är skithärligt.
Supermysigt.
Mm. Den står nästan över alla andra semestersaker man kan göra. Alltså.
Ja, jag tycker det här är utmärkta tips från Amanda Wickman. Och sajten heter alltså bookenshelter.dk. bookenshelter.dk. Bookenshelter.
Mm, exakt.
Vi ska avsluta med några procentsatsfrågor. Hur stor chans är det att danskarna kommer anfalla Sverige för att stjäla tillbaks sina originalstatyer?
100%.
Hur stor risk är det att bli utskälld om man råkar beträda gräsmattan i renässansparken?
Oj, 50% skulle jag säga.
De kan bli arga danskar, eller hur?
Ja, jag tror det. Men jag kan inte minnas att det fanns några direkta varningsskyltar. Alltså det är nog mer bara så här sunt förnuft, så då är det 50-50. Kanske. Okay. Man kanske inte får det. Och så, nej, jag vet inte. Jag säger 50.
Hur stor är risken att man blir kvar i museets café och dricker vitt vin?
Oh, ja, det är 95%.
Vad är risken att någon kapat ens shelter när man kommer dit med barnen och alla är lite blöta, trötta och hungriga efter att ha gått i 3 timmar på en landsväg?
Ja, på ärligt så tror jag faktiskt det är inte många procents chans för det. För att... folk som gör såna saker, alltså så här, folk som är ute och kampar och gör såna saker, man har sån respekt för det, tror jag. Så att det skulle vara om det var några så här super ölstinna ungdomar då kanske som har kapat det eventuellt. Ja.
Om man sover i en sån här stor shelter, hur stor är chansen att man får höra Kim Larsen som allsång vid lägerelden?
100%.
Perfekt. Du har sålt in det på ett fantastiskt sätt. Tack så mycket, Amanda Wickman, för att du ville vara med i det första avsnittet av podden 100 ballaställen.
Tack så jättemycket och tack för att jag fick vara med. Mm.
Tack till ni som lyssnar och välkomna tillbaka nästa vecka. Det kommer ett nytt avsnitt. Hej då!